Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 33 av O-podden. I detta avsnitt möter jag journalisten, författaren och programledaren Ann Södlund. Hon har under den senaste tiden mest varit omskriven i och med serien och boken Djävulsdansen som hon gjorde tillsammans med Sanna Lundell. Serien och boken handlar om medberoende och om du har missat detta, gå in och kolla på serien nu. Den är väldigt lärorik. Det är just detta ämne jag och Ann pratar om mest i podden, alltså medberoende. Hur såg medberoendet ut för Ann? Hur påverkade det hennes familj? Och vad fick hon för roll i familjen? Och hur kommer det sig att olika personer i familjen påverkas olika mycket av beroendet som pågår? Hur svårt är det att ta sig ur ett medberoende och inse att man själv behöver hjälp när det är en annan person som är sjuk? Och just sjuk. Är man sjuk om man är alkoholist? Vissa påstår att det är ett val, medan andra starkt menar på att det är en sjukdom. Ja, det är ett känsligt ämne, men ett otroligt viktigt ämne som vi pratar om. Så tack Ann för din öppenhet kring detta ämne och tack för din medverkan i podden. Glöm inte att ni kan följa mig, Jennifer Kovacs, som har den här podden på Instagram. Där heter jag kort och gott O-podden. Men nu kör vi igång avsnitt 33 med Ann Södlund.
Det syns ju inte utanpå, men jag tror att många förstår inte vilken press många kvinnor lever under. Och jag tycker bara att det är så tråkigt. Livet är så jävla kort liksom. Och så bara gå omkring och tänka på vad man ska äta hela tiden. Men mitt första tydliga minne av att jag kände att liksom pappas alkohol ledde till att mamma blev olycklig. Då var jag nog kanske 5 år kanske. Vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle inleda serien. Men det blev ju en del liksom bråk kring det där. Huruvida Micke Persbrandt skulle vara med och min pappa. Wow. Och det blev ju mycket mindre blottande i slutändan än som var tänkt från början faktiskt. Nej, det var ju tufft. Jag pratade inte med min pappa på ett tag. Jag och min syrra har liksom typ aldrig pratat om tv-serien. Nej, men jag kände så här. Det var jävligt jobbigt att blotta sig. Men det var så fett värt det. Så är det bara.
Hej. Hej! Jag är lite nervös, för det är min första intervju efter sommaren.
Jaha!
Så jag känner mig lite så här.
En ringröst.
Ja, men verkligen. Ur form. Ja. Vilket man är på många sätt.
Efter jo, sommaren. Det är man. Jag är lite upprörd.
Varför det?
Jag vill inte ens prata om det, och ändå så pratar jag om det. Det måste betyda att det någonstans stör mig. Vilket liksom i någon omvänd ordning stör mig. Nej, men jag gjorde ju det här fiaskoprogrammet Spring med min bästis Sanna Lundell.
Ja!
Och, nej men du vet, det har varit sommar. Ja, men man har ganska litet barn, man har 4 barn, man är inte superfit. Man har mens, man har druckit lite vin dagen innan. Det tas en bild liksom emot ljus. Så det ser ut som att man liksom är i 7:e månaden. Jag var så här, men gud, det ser ut som jag är gravid. Ah, ja. Iväg med bilden, och sen så går det liksom en halvtimme, så har man Hasse Shimoda i sin inkorg. Så här, hej, liksom, smäll inte till mig nu, men är du med barn?
Nej.
Jo. Då säger jag så, nej, det är lite sommarfläb plus för små jeanskorts plus mot sol. Nej, jag är inte med barn. Jag bara, gud förlåt och så här. Hoppas du inte smäller till mig nu. Aj, men jag fattar, det är ditt jobb. Kram, kram typ. Ja, men han har varit med i alla år, det har man ju själv. Så att, jag vet inte, no liksom hard feelings. Men ändå så är det ju så att jag vill kolla på varje bild som de ska lägga ut på TV4 efter det. Och kolla in magen och liksom vill se så att inte det kan vara så. Så att, även fast jag då är liksom inte så fåfäng som kanske många andra, så stör det mig ändå. Dels för att en snubbe så här, värderar varenda jävla bild som läggs ut. Och dels för att jag liksom stör mig. Och så här, ändå anpassar mig efter rånen norm då.
Jag förstår.
Och pratar om det här väldigt mycket med Sanna och teamet. Och så här, nej, jag väntar inte smått. Okej, men nu har du väl kanske bearbetat det där än. Och sen så igår så lägger de ut på sin blogg då. Så här, är du med barn eller är du bara tjock? Och då blir jag så här, okej, du gjorde en fadäs, du bad om ursäkt. Och ändå så här, drar du ut i ljuset igen. Ja. Men då är det ju bara så här, då är det ju bara förnedrande.
Ja.
Så att, ja.
Fan.
Ja, jag vet. Och då tänkte jag så här.
Ska du inte smälla till honom då?
Jo, jag kanske ska.
Men jag
det.
Tycker det.
Men då kommer upp en bild i mitt huvud som är så här, att vara kvinna är att bli värderad för varje bild.
Ja, men det gör vi inte så. Alltså, tänker man inte, det är det som är så hemskt, för man tänker på det. Jag är ju också så här, den här podden, om man ska liksom inte bry sig så mycket och så. Och så ändå när man ska ta en bild, så bara vänta, liksom fixar man till sig. Och det känns jäkla dumt. Där försöker jag ibland bara osminka, god morgon, så här ser man ut liksom.
Men det är människans fåfänga. Men jag tycker att till skillnad mot många andra, kanske både du och jag, både kör osminkat och sminkat. Och det är ingen biggie med det. Men jag pratade med Anita Schulman om det där. Att, så här, att vara riktigt känd, så är det liksom något tyst krav på att vara väldigt smal. Jag menar inte att nu är inte jag väldigt känd, så att jag behöver inte vara väldigt smal. Men jag tänker på liksom, jag menar, allt från så här, jag menar, utländska stjärnor till så här. Jag menar, jag tänkte på hur många vanliga kvinnor finns det liksom i nöjesvärlden. Då kommer jag på så här, Carola, Gry Forssell, Jessica Andersson, Charlotte Perrelli kanske på ett visst sätt. Hon är ändå så här kvinnlig. Och sen är alla liksom nästan anorektiskt smala.
Mm.
Och det som det inte pratas om, det är också så här, jag har också varit så där smal. Men det som krävs är ju ett så här liksom rigoröst arbete. Det är fan inte en godisbit, inte liksom en pizza. Det är så här sallad, ja, men kanske en liten chokladboll som är gjord på
dadlar.
Eller typ alltså det är så här ett hårt jobb.
Verkligen.
Och så tänker jag ofta så här, men vad fan, ursäkta till Sverige, är det verkligen värt det? Så här, vem ser mig naken? Ja, det är min karaslok och mina barn. Och sen är det sommar och då är det ju skithärligt att liksom gå omkring och vara liksom, ja, men ser rätt het ut på stranden. Ja,
men då har man ändå hållit på och varit stressad hela året.
Ja, och då tänker jag så här, det är inte riktigt värt det. Även fast man njuter väldigt mycket av när man är fit.
Mm.
Alla kläder sitter bra, man liksom häller i sig jeansen. Det är ju liksom en kvinnlig så här, fåfäng känsla som är så här, man känner sig het. Och det är ju vi liksom itutade att det ska man göra som kvinna. Och inte känna sig som liksom småbarnsmorsa med tofs på huvudet. Men jag tampas med det där liksom, vad det är värt. Och jag menar, det är så här att tjejer och killar, de säger att alla är så besatta av det här. Ja, men det är en viss del av befolkningen. Det är inte så här att min kille, jag tror inte han så här älskar mig mer om jag går ner 2 kilo. Sen kanske han tycker att jag är extra snygg i någon så här klänning eller ett par jeans. Men det känns inte som att varken han eller jag vill ligga mer eller älska mer om vi så här har perfekta rutor på magen.
Oh, gud, nej. Det var det som också, för jag kommer ihåg när jag kom på idén till podden. Då låg jag i en solstol och bara i min bikini och bara så här, gud, jag skulle vilja ha typ 10 glassar. Men så bara, okej, jag har typ så här, innan semestern, då har man stressat för att träna sig typ i form innan, för att vara liksom snygg innan semestern. Sen när du väl är på semester, nej, men då ska du inte kunna äta vad du vill eller liksom ligga vid poolen och dra fräsmodisar eller glassar. Nej, för då vill du ju hålla igång det här. Alltså jag bara, det är en ständig stress. När ska man slappna av? Jag är så trött på det här. Och det bara, fan, nu måste liksom vi kvinnor lyfta lite om det här ämnet och allt möjligt. Så man blir trött, jag förstår.
Jo, men
fy fan.
Jag ska bara säga en sista grej kring det här. Att det syns ju inte utanpå, men jag tror att många förstår inte vilken press många kvinnor lever under. Och jag tycker bara att det är så tråkigt. Livet är så jävla kort liksom. Och så bara gå omkring och tänka på vad man ska äta hela tiden. Det, och så säger folk så här, men man kan ju träna mycket och sådär. Men jag vet inte. Jag ska bara,
det är inte heller kul.
Nej, men det är inte heller kul. Så kollar man så gamla bilder på Marilyn Monroe och så här. Ja, men du vet, pinupper man ska säga. De var ju också smala. Det var ju inte det. Att hålla på och säga att de var så här fylliga och mulliga. Det var de inte alls. Men de hade så här en vanlig kropp. De kunde nog liksom äta lite mat utan att...
Behövde inte äta blad.
Nej, men så läser man ändå så här. Marilyn Monroe drack liksom en ägggula till frukost. Så här. Det bara liksom, det fortsätter år efter år efter år.
Mm. Och när tror du det här liksom blir en revolution åt det här då? Eller hur långt det tror du?
Nej, men jag tror så här, så länge modevärlden styr så hårt så kommer det bli svårt. Men det känns ändå som att det tas några stapplande steg mot liksom en friare syn. Nu hade ju norska Elle i somras hade ju en mullig tjej på omslaget och Kim Kardashian och liknande tjejer så här. De är ju inga liksom sulfider. Jag tror att det behövs ganska många förebilder som så här är stolta över vilka de är. Även om det kanske är opererat vad det är. Men att det är i alla fall en annan kvinnosyn. Alltså på den kvinnliga formen. Och det är lite så här. Jag har många kompisar som jag tycker inte alls ser lika snygga och vackra ut när de har gått ner mycket i vikt. Så här, vi passar ju olika, liksom i olika former. Då är det bara synd om vi inte bara kunde bejaka det. Men ja. Jag är rådvill.
Ja, jag förstår. Mm. Jag också. Men jag tänkte på en annan fråga. För när jag ställde igår, eller upp en bild på dig på Instagram och skrev så här, har du några frågor? Då kan jag också bli så trött på de här som säger, kan du inte fråga hur de kombinerar jobbet och mammarollen? Och då blir jag lite så här arg. För att det här är ingen man ställer till en man. Nej. Idag. Nej. Hur tänker du kring de frågorna? Och får du dem ofta?
Jo, men jag får ofta frågan hur jag får ihop det. Människor är så här väldigt förvånade att jag står på benen. Jag pratade med min man om det här om dagen. För jag lyssnar och överhör ofta honom prata med sina killkompisar, om sina killkompisars tjejer och fruar. Och han är så förstående. Jag förstår, hon är trött, hon har ammat. Jag förstår, ni har det jobbigt. Och jag tittar på honom så här, han tittar på mig och liksom, jag gör så här halsen av på honom. Och jag förstår att han förstår vad jag menar. Och jag pratade med honom, vi hade middag i fredag, så var det en killkompis till oss och så att vi pratade. Så sa han så här, men det är inte så konstigt, det kan inte vara så himla lätt att vara tillsammans med. Du är ju en superkvinna. Så är det ju. Och då blir jag så här, epitetet superkvinna. Ja, men det är kanske för att jag alltid har varit tvungen att vara det, för att det inte har funnits någon som har backat upp. Men det är inte så att man lägger sig ner på marken och så här, nej, nu går inte jag upp idag för jag orkar inte. Men om man kanske inte heter liksom, nu ska jag inte säga någon namn, men ja, men andra kompisar, jag brukar prata om att man är så avis på Amanda Schulman, att Alex verkar vara så himla schysst och så här, ja men han verkar så liksom peppig på sin fru. Han säger, han tar barnen tid på morgonen så hon kan sova ut och det är frukost på sängen och liknande. Och jag och hennes syster, Hanna, vi är goda vänner. Vi brukar prata om det där, att vi har liksom sålt in oss på fel sätt från början.
Aha.
Ja, vi har liksom inte dejtat, det är inte vår grej, utan vi har direkt blivit ihop. Vi har inte krävt så mycket, vi är nöjda med det lilla. Och så är det även med Sanna Lundell, min bästis, att vi så här, gud, är det för sent nu?
Ändra om.
Ändra att vi är prinsessor. Så att, jag får ihop det, dels för att jag har en flexibel hjärna som liksom har mycket kapacitet med att titta på kreativa lösningar. Det är nog det mer än att jag är struckad, ordning och redo. Jag är ingen Perrelli-typ. Jag har en hög kapacitet liksom, och däremellan så kan jag slappa.
Mm.
Men nu har jag också en väldigt jämställd man som jag inte bråkar med och som jag har ett väldigt skönt förhållande med, vilket ger mycket energi. Det har lösgjort otroligt mycket energi. Sen börjar ju mina stora killar bli lite större. De klarar ju liksom sig själva.
Hur gamla är dina barn?
De är nu 1, 9, 11 och 13.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Och Bobban, eller Bobbo, han är ju 1, men han får liksom haka på.
Han är så söt.
Sen har jag också, jag har ju tagit hjälp av en barntjej. Hon har tagit Bobo mellan 9:30 och 1. Från, liksom i våras. Och då har jag gjort annat. Och sen så har de gått öppna förskolan. Och sen har de ätit och han har vaknat, har hon kommit. Och Ja, det är den hjälpen jag har. Liksom. Och så har jag städning varannan vecka en gång. Sen är det bara så här, ja, man ligger i liksom.
Men jag tror, det känns som att alla klarar av det. Alltså alla ser på alla andra och tänker så här, gud, hur klarar de av det? Fast de själv klarar av det lika mycket. Jo, man tänker inte på sig själv.
Nej, jag tror också att det där är ett kvinnligt beteende. Att man har den duktiga flickan liksom syndrom. Att man tänker så här, gud, alla andra får ihop det, vad de har fint hemma och vad de orkar, vad piffiga hit och dit. Men just nu är det så här, okej, okay, jag har spilt lite kaffe på benet också.
Ja, det tror jag.
Jag tränar inte, det ligger liksom tvätt i driver. Den pågående renoveringen, så här, bara att liksom beställa tapeter har tagit mig, jag är fortfarande inte klar. Och jag har hållit på liksom sen i juni. Alltså allting haltar ju. Jag pratar ofta med det där, om det där med Blinda Olsson, att liksom, det vore skönt om vi så kallade kändismammor kunde vara lite mer öppna med att så här, vissa saker får man offra och sen att liksom, de flesta tar hjälp. Jag menar, jag tänkte själv, jag tänker ofta på så här, jag funderar på att skriva en bok som ska heta Ibland önskar jag att jag var Madonna. Om man har någon som lagar en smart, nyttigt och fint, om man har en PT, om man har någon som kan hjälpa en med alla de där grejerna, som där eviga liksom listan med så här, fixa cyklar, fixa läger, gå till skolan, till tandläkaren. Har man 4 barn så är det så här, det pågår. Liksom, det är inget större så här, behov hos dem att jag ska till exempel gå med dem till tandläkaren eller att jag kanske ska så här, gå och köpa fotbollsskor. Om man hade någon så här, härlig, ung, glad människa som älskade ens barn som gjorde sådana grejer. Men herregud, då skulle jag kunna ha 750 barn.
Mm.
Jag skulle för sig kanske få väldigt mycket framfall. Men... Nej, men det är inte det som är problemet. Det är den här vardags liksom, avprickningarna. Som man tittar på den där listan och känner så här. Men hur är det ens möjligt? Nu har jag på med det hela jävla dagen. Och liksom, ingenting händer.
Nej.
Det är som jag sitter nu hela tiden. Jag måste hem och vika de där kläderna. Jag måste hem och vika de där kläderna. Det kommer ta mig 5 timmar, jag vet det.
Och så kommer det mer kläder.
Jag ska komma mer kläder, så tänker jag säga, jo, det är klart att det gör. Kläder blir ju skitiga, men
jag tror att vända plastpåsar.
Ja, sen ska man inte klaga. Kolla hela liksom, det pågående som skedet i Europa ja. Nu. Så jag är jäkligt lycklig över mitt liv. Jag har världens finaste barn. Jag har till och med haft ett konstruktivt samtal med mitt ex idag. Jag har en man som jag älskar, så här. Nej, men livet är toppen.
Mm. Det är väl, kan man säga, lycka.
Även för att det ser ut som jag är i 7:e månaden, så är det liksom, det är toppen.
Det gör det inte. Han ska ha en smäll, tror jag. Men din karriär då? Alltså, var började den egentligen? Kan man säga så?
Absolut. Jag vill gärna hela tiden så här, som jag pratar med Anita, min poddkompis, om, låtsas att så här, jag bara halkar in på bananskal hela tiden. Men det gör jag ju inte. Jag har ända sedan jag var liten varit en entreprenörssjäl och liksom undermedvetet, kanske mer medvetet, varit på väg mot olika mål. Men min karriär började ju... Nej, men jag började, när jag var 4 år så lärde jag mig läsa själv. Och insåg snabbt att jag kunde använda det på ett lukrativt sätt. Så... När jag blev liksom 5 där runt, ja, jag tror att jag var 5 eller 6, då läste jag för mina kompisar och som betalning fick de sig städa mitt rum.
Bra från början så.
Ja, och sen har jag liksom startat fotbollsföreningar och tidningar och, men man kan väl börja att min karriär började väl, vad ska man säga, med Katrineholms-Kuriren.
Vad gjorde du där?
Där var jag allmänreporter.
Okay.
Men innan dess hade jag faktiskt varit praktikant på TV4 Sporten. Så att, ja.
Hur gammal var du då?
Då var jag 20.
När kom Silikon in då?
Den kom in i mitt liv inte så tid som man kan tro. För jag startade först tidningen Solo.
Mm.
Och sen så gjorde jag om tidningen Chile i Danmark. Så att, 25 kanske.
Okej, när Silikon drog igång.
Ja.
Hur var den perioden då i ditt liv?
Den var skitrolig. Förutom att jag levde i ett väldigt, väldigt destruktivt förhållande. Så att, och det tycker jag så här, kan ha kännetecknat lite av mitt liv. Att mitt jobb har alltid varit väldigt rolig. Och liksom min vänskapskrets. Och jag har haft ett spännande liv. Men mina relationer har varit liksom lite upp och ner med. 50-50 måste jag säga.
Mm.
Bra och dåliga. Men just de här åren så var det väldigt destruktiv relation. Så att det var lite så här att det... svärtade ner allting. Men det var ändå en otroligt rolig tid. Och vi var så här unga tjejer som fick göra lite vad vi ville. Och, ja, men vi fick göra liksom en helt ny form av tv och samtidigt en tidning. Men det blev liksom lite för mycket. MTG nu med mig som någon liten så här påläggskalv som skulle starta tidning och vara producent och redaktör och allting. Så att,
blev det för mycket?
Ja, det blev verkligen. Men jag tror att det hade gått bra. Som sagt, jag har ganska hög kapacitet. Men i och med att den här relationen var så otroligt destruktiv. Misshandel och både fysisk och psykisk. Så ja, det slutade med att jag tappade rösten. Och blev väldigt, väldigt smal. Men som tur hade jag en väldigt klok chef, Annette Beijer. Som faktiskt ställde ultimatum. Att nu får du dumpa den här killen. Eller också blir du av med jobbet.
Oj, vad bra.
Ja, att någon då tyckte grepp... jag inte det.
Nej, men...
Det var inne i mitt medberoende och Romeo och Julia tänkte så här, ingen förstår egentligen hur bra vi är och sådär.
Hur länge höll den här relationen på?
2 år.
Det är länge. Hur långt in i relationen började du känna att det var något som var fel där? Liksom?
Men det var ju fel från början eftersom han då var förlovad och skulle precis åka på jorden runt resa med sin dåvarande tjej. Så det började liksom destruktivt. Men han var yngre och jag var liksom mitt i karriären och också väldigt ung. Och det klarar inte alla av. Så att, det krockade direkt. Och min mamma hade ganska nyligen dött. Jag var ju kanske inte världens mest stabila människa. Hör du nu att jag ska ursäkta att han var dum mot mig?
Det får man inte göra.
Nej,
det ska man inte göra.
Men det är väl den nästan jag ångrar i mitt liv.
Men ursäktar du honom eller ursäktar du dig själv att du var där?
Både och, tror jag. Nu med facit i hand så tänker jag att det skulle aldrig hänt om min mamma hade levat. Men liksom summan av kardemumman av så här, mammas sjukdom och död, pappas liksom alkoholism, min systers liksom, ja, nya familjekonstellation, så kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Och men det var som att så här, vada i en dyg sjö. Det var inte heller att man fick något stöd, tycker jag. Det var ingen som frågade om man ville prata med psykolog. Eller... Vi var så unga, det var ingen kompis heller som riktigt förstod.
Skulle du, om det var någon som hade förstått, skulle du tagit emot hjälpen? För ibland pushar man ju bort den.
Nej, men mina kompisar på Silikon försökte, de bokade tid hos en psykolog. Men hon sa faktiskt det, att jag kan inte behandla dig för du är självmordsbenägen. Så att, jag måste skicka vidare dig. Och jag var så här, va? Jag var nog väldigt sådär... Jag kunde nog inte ta till mig det riktigt. Jag körde på att säga, jag klarar mig själv. Vilket också sitter i tyvärr lite i ryggmärgen. Men det har jag försökt att tänka om nu när jag träffade en man som inte liksom tycker att det är okej. Okay. Han bara, jag är också med. Jag vill också vara med och planera semestrar. Och... Du kan inte bara boka saker utan mig. Nu är vi en familj.
Det är väldigt härligt.
Nej, men det känns jättehärligt.
Säg mig ett leende.
Nej, men det är ovanligt. Jag tror att det är svårt. Jag menar, jag har ju många kompisar. Det är jag, Jossan och Sanna. Och ja, men Katarina, alla starka kvinnor. Som liksom, vi kör på vårt eget race. För många gånger har det inte funnits något alternativ. Det är så här. Så det är nog lite jobbigt att ha tillsammans med oss. Men jag känner att vi börjar hitta en balans. Jag och Mattias. Sitter och kollar på golf i soffan ibland. Och
frågar. Det är kul.
Ja. Men jag menar, jag tycker så här, man behöver inte gegga ihop sig så himla mycket. Man kan leva lite olika liv.
Ja, det tror jag
är. Vi är ju väldigt olika skeden i livet. Det här är hans första barn, det här är mitt fjärde. Jag kommer ihåg när jag fick mitt första barn. Åh gud, det skulle vara så himla rätt. Och man skulle liksom gå på kyrkans barntimmar. Man skulle ha parmiddagar och man skulle köpa rätt saker. Och, ja, men det skulle vara så som det var när man bildade familj. Och så har jag han nu. Men alltså jag är så här, ja men det blir som det blir liksom. Bara alla är så här friska och glada och mår bra så spelar det inte så stor roll.
Och han bara, nej vadå?
Ja, men det där är lite svårt.
Om man går tillbaka lite till din uppväxt då. Mm. Som jag har förstått så har du flyttat runt ganska mycket.
Ja.
Många olika dialekter har jag hört. Hur var den?
Nej, men den var väldigt bra tycker jag. För mig passade det väldigt mycket mitt vagabondshjärta och själ att byta miljö ganska ofta. Det stimulerade mig och jag fick liksom sätta igång med nya kreativa liksom projekt. Men för min syster var det nog jobbigare. Hon var lite blygare och hade lite svårare i skolan och sådär.
Är hon yngre eller äldre?
14 månader äldre.
Okej, mm. Ja.
Så jag tror att vi har ganska olika syn på vår uppväxt. Men för mig var det mycket fotboll, teater, vänner, var ute, mycket läsa, läste dygnet runt. Ja, mycket så här, en blandning av olika liksom, ja, stimuli kan man säga. Och sen var det ju väldigt mycket liksom, kärlek i familjen. Vi hade ett hus i fjällen som vi åkte till mycket. Vi reste mycket. Och, ja, jag känner det som en väldigt kärleksfull, tillåtande och stödjande uppväxt. Liksom. Det var väldigt sällan som någon sa nej. Eller man fick liksom straff. Man gjorde något dumt. Vilket också har skapat att jag känner att allt är möjligt.
Mm.
Mm. Men sen var det där som jag pratat om i Gävlestansen också. Att det var ju mycket alkohol liksom, i min pappas kretsar. Journalistkretsarna liksom, på 70-80-talet. Så att det krökades ju en del. Men jag vet inte, det var inte så... Jag tänkte inte så mycket på det då. Min syster tyckte att det var jobbigare. Och min mamma såklart. Men du vet, man är barn, man lever i sin egen värld. Och det ser jag också på mina barn nu. Vissa är ju, någon av dem är känslor, någon liksom, man hittar sitt eget liv liksom utanför familjen samtidigt. Och det tror jag är superviktigt. Och det säger de ju också, jag menar, enligt forskning så är det så att även om man har vuxit upp i en dysfunktionell familj, nu tycker inte jag att jag gjorde det, så om man hittar en mentor eller en idrott eller någonting utanför hemmet så kan man klara sig jäkligt bra.
Mm.
Då blir man liksom inte så insyltad i allt det som pågår i hemmet.
Mm.
Men ja, jag får titta min egen karta lite för vad som är rätt och fel. Det känns lite som så här, Pippi Långstrump skaffa 4 barn. Så det har inte varit så himla naturligt för mig. Att liksom, det har varit väldigt naturligt för mig att bli mamma och älska. Men inte så här, jaha, för då ska det vara vardag nu. Vardagen har alltid varit väldigt, väldigt svår för mig.
Har det i och med det som hände i er familj när du var ung då?
Ja, men alltså så här var det. Min pappa reste väldigt mycket. Han var sportjournalist på Expressen. Det vill säga Expressen, Aftonbladets guldålder. Det fanns hur mycket pengar som helst. De reste hela tiden. De var borta liksom en månad. Det var OS och VM. Och, så att han var ju borta väldigt mycket, vilket vi tyckte var skönt. Jag och syrran och mamma. Liksom. Vi levde vårt eget lilla liv. Men när han kom hem då var det presenter och glass och ballonger. Och då tyckte han att då skulle det vara party. Då skulle vi liksom släppa allting och så här, leva hans liv. Så det blev ju väldigt lite vardag, kan jag tycka.
Mm. Ni gjorde ju då Djävulsdansen, den här serien på SVT och boken. Men vad var det som fick er att våga göra en sån öppen tv-serie om det här?
Men, mycket berodde nog på att jag hade tänkt på det i flera år. 2-3 år innan vi ens fick klart för det så tog jag lunch med Anne Gio och sa så här, vi måste göra en serie kring det här. För att jag tyckte att jag hade sett så många program där programledare inte riktigt kunde bottna i det hen pratade om. Eftersom om man inte varit i samma situation så kan man... Det går inte att sätta sig in i den situationen. Det tror jag liksom gäller för allting. Om du varit prostituerad eller liksom bankrånare. Så här, du måste ha varit där själv för att kunna ge rättvisa åt människorna som du liksom ska belysa. Nej, det var ju tufft. Jag pratade inte med min pappa på ett tag. Jag och min syrra har liksom typ aldrig pratat om tv-serien.
Oj, ni har inte det?
Nej, men det är ju så i familjer där liksom det har varit hemligheter. Mm. Så är mycket kallare för att det känns som att man har liksom en pinne i halsen. Det är så här, det är väldigt svårt att prata om det. Men...
Har du pratat om det med din pappa?
Ja, nu har jag gjort det. Och han sa... Det är inte roligt att bli känd på det här sättet. Men nu kan han liksom mer garva åt. Och när han tittade på Kristallen häromdagen så sa han så här, gud, jag var ju nominerad för Gävlestansen. Mm. Då sa han så här, jag hade filat lite på vad jag skulle smsa. Då skulle jag skicka så här, grattis Sanna och Ann. Det här priset hade ni aldrig fått utan era pappor.
Lite humor det där. Ja. Eller mycket humor det där.
Men... Jag tycker det är svårt det där. Å ena sidan så håller jag med Ann Heberlein om att man måste inte alltid förlåta allting. Det behöver man inte. Man behöver inte så här, det finns liksom ingen gud längre som säger åt en att så här, nu måste du förlåta för att kunna gå vidare och i himlen kommer du få belöning för det. Men man kan säga gå vidare. Man kan bara acceptera att vissa saker är som de är och det är för sent att liksom rota i det. Och har man kommit till den liksom, ska jag säga, samsats med tanken på att det är ingen idé att liksom ta upp gammalt groll, för det går inte att göra ogjort. Nu gör vi det bästa av det livet vi har just nu.
Mm. Men var ni inte rädda att blotta er så pass mycket?
Jo, men det var ju liksom, gud vad vi höll på. Vi spelade in och vi pratade. Det var mycket, mycket diskussioner kring hur mycket vi skulle utlämna. Men först skulle jag ha med min pappa i serien och min syrra. Nej, men det kändes så här, vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle inleda serien. Och för min producent var det väldigt viktigt att vi blottade oss så att det kändes trovärdigt. Men det blev ju en del liksom bråk kring det där, huruvida Micke Persbrandt skulle vara med och min pappa. Och det blev ju mycket mindre blottande i slutändan än som var tänkt från början faktiskt.
Mm.
Men jag tyckte ändå att det blev trovärdigt. Jag tyckte vi kunde säkert ha sagt ännu mer. Men samtidigt handlade det ju inte om oss bara, utan det handlade ju om de som var med.
Mm.
Och skulle vi liksom blotta allt för mycket, skulle det mest bli rubriker om liksom Micke och Sanna och mig och mitt ex och så. Så att, nej, men jag känner så här, det var jävligt jobbigt att blotta sig. Men det var så fett värt det. Så är det bara. Mm. Ibland så får man liksom, ibland måste man vara lite modig bara. Och har man liksom varit modig en gång, då är det inte så himla jobbigt. Men sen, det är svårt också, för det är jag som har gjort det. Jag har skrivit boken, jag har gjort programmet. Om någon skulle göra något liknande mot mig, kanske jag inte alls skulle sitta här och så här smila och vara glad. Så det där har ju varit en svår balanspunkt, tycker jag.
Mm.
Och jag har tjafsat en hel del med mitt ex om det. Och så här. Men nu är vi alla på speaking terms.
Mm.
Och jag är så himla stolt över den serien och boken. Det känns fantastiskt.
Mm, de som inte har sett den, gå in och kolla och läs. Alltså, den är så lärorik.
Mm.
Även för folk som inte har varit med om det.
Mm.
Och för man har ju alltid någon nära en som på något sätt har varit med om det. Kompisar och så vidare. Mm. Så verkligen. Men hur gammal var du när du upptäckte att någonting liksom var fel? Eller vad man ska säga.
Men jag tror att i familjer där det pågår fuffen, skulle jag vilja säga. Men där allting inte alltid står rätt till. Det känner man ju som barn. Man är ju som en liten hundvalp. Men mitt första tydliga minne av att jag kände att liksom pappas alkohol ledde till att mamma blev olycklig. Då var jag nog kanske 5 år kanske. Då var vi firade, eller var jag yngre? Ja, mellan 4 och 5 år var jag. Då firade vi midsommar vid Siljan med några goda vänner till mamma och pappa. Då bodde vi i Dalarna. Och mamma stod och grät och rökte bakom en sån här klassisk dalahus med loftgång, du vet. Och jag som alltid varit väldigt intuitiv och känslig. Ja, jag smugger runt där som en liten detektiv och så här. Mamma, vad är det? Vad är det, mamma? Varför är du ledsen? Och kom ihåg att de vuxna skulle liksom hyscha bort det här. Och jag förstod inte riktigt. Och mamma grät. Och det var väldigt upprörda känslor. Och sen senare fick jag ju reda på att han hade rott ut med någon på sjön där. Ja, någon hårfrisörska har jag fabulerat om. Jag vet inte alls om det är, det kommer jag på nu. Ja, då började jag inse att här, det här var någonting som ställde till det. Och sen så tror jag att mammas, liksom, ja, så som jag också gjorde, att man blir väldigt duktig skådespelerska. Man är väldigt duktig på att täcka över det som är jobbigt. Men det var nog första gången. Och sen hände en hel del sådana där fadäser, att vi hade planerat saker eller att pappa blev onykter när vi flög och vi skulle gå av planet. Han kunde knappa sko och sådär. Men ja. Sen dagen efter var allt som vanligt igen. Och pappa gjorde en stor dåd i frukost. Och var på glatt humör. Och liksom allt var bra igen. Så det var, ja, det var lite.
Blev det liksom lite förnekelse i allting?
Absolut. Vi pratade ju väldigt lite om det faktiskt. Och även när min mamma blev sjuk då. Hon dog ju livmodercancer när jag var 23. Så pratades det ju väldigt lite om det också.
Hur påverkade det här din pappas situation? När hon,
då började han dricka mer. Han gjorde väl allt möjligt då. Men han klarade ju inte av det. Och där är jag ju också en feg människa. Jag har ju väldigt svårt för att människor ska må dåligt. Eller för att, jag är bra på att stoppa huvudet i sanden. Jag har blivit bättre. Men jag har varit väldigt, väldigt dålig på det. Så fort det är någonting som är jobbigt, då vill jag säga att timmarna bara ska gå. Så tänker jag så här, om timmarna bara går, om några timmar tillgår, då kommer det här försvinna, det här jobbiga. Men det gör ju aldrig det.
Det kommer tillbaka.
Ja, så där har jag haft en del sura kompisar som tycker så här, förstår du inte att jag blev ledsen? Varför hörde du inte av dig?
Mm. Men hade du någon liksom att ty dig till? För du har din syster. Mm. Hur upplevde hon det här? Och fick ni olika roller i det?
Men vi har upplevt det på helt olika sätt. Och vi pratade om det här om dagen. Att hon har mycket jobbigare känslor som hon bearbetar nu. Men jag tror att eftersom jag levde ett så aktivt liv. Jag tog ju också lite ansvar för pappa. Eller lite väldigt mycket. Och om vi då var på en fest och pappa blev onykter. Eller vi satt på vägen hem i bilen. Kände jag att det var mitt ansvar. Det kunde också mamma säga till mig. Att så här, prata med pappa och se till att han liksom fokuserade på något annat. Eller hjälpa pappa liksom från bilen och upp i sängen. Och lite så där.
Vad tog din mamma för roll i det här?
Jag ser inte det så väldigt tydligt från när jag var liten. Men så som det faktiskt blev kan jag säga var att ju äldre pappa blev ju mindre tålde han ju. Så att han var ju med på middagen och sen gick han och la sig ganska tidigt. Lite som en jättestor baby. Och sen hamnade jag lite i samma situation själv. Och det var ju jävligt jobbigt att upptäcka att jag hade så här, gjort en favorit i repris. Fast jag hade lovat mig själv att aldrig göra det. Men jag kunde, om jag ska vara ärlig, så såg jag inte det här som ett jättestort problem. För i de kretsarna vi rörde oss så var det ju mycket alkohol. Och mamma var ju aldrig onykter. Så det var lite som att man bara på något sätt levde i den familjebilden. Att så här, mamma var ansvarig och hand om oss och såg till att liksom livet flöt på. Och pappa var den här roliga som liksom åkte iväg och kom tillbaka. Och som så här, han var liksom med som en härlig figur. Och han var ju verkligen min förebild och hjälte i många år. Hela mitt liv gick ut på att göra saker som han då skulle bekräfta, men jag menar, han var ju väldigt, som många är, charmörer och beroendepersoner, är ju väldigt, väldigt uppe i sitt. Och det är ju roligt, kanske när man går in och ut i det, men att leva med någon som är så är ju väldigt, väldigt tungt.
Mm.
Man måste anpassa sig väldigt mycket, och det sa ju vi också till min mamma när hon blev sjuk, att så här, nu är det din tur, nu måste du ta hand om dig själv. Men när man har levt med någon så väldigt länge och tänk på den i första hand så är det nog svårt att ta sig ur det mönstret. Men vi tyckte hela tiden att mamma var den starka. Att hon var den som bestämde. Men när man ser det i backspegeln nu så var ju pappas spelregler. Alltså inte uttalat. Men om han flyttade, flyttade hon med. Om han ville göra någonting så gjorde hon det också. Men det är ju också 40-talistkolossen, köttberget.
Mm.
Så att, nu är vår skyldighet att ändra på det där.
Ja, när tänker du att det var som värst om du kollar tillbaka? När kände du så här, men det här är ju ett problem?
Mm.
Ser ingen det?
Jag kommer ihåg när jag var runt 20-årsåldern och träffade en kille som var lite äldre. Vi umgicks väldigt mycket med mamma och pappa. Vi hade ett landställe nere i Småland och vi åkte dit. Och jag tänkte liksom att pappa drack väldigt mycket, men att, så här, han blev aldrig våldsam, han blev aldrig arg. Han blev mest trött och gick och la sig. Men sen är det ju massa situationer som jag ser nu som var liksom för mycket alkohol. Han kunde dricka väldigt mycket. Liksom. Ja, men, jag kommer ihåg när jag kom ner någon gång i köket och skulle ändå hälla upp en drink. Och så svepte han en drink. Så kom jag in och sa, pappa vad gör du? Nej, jag står här och häller upp en. Sen svepte en drink och gjorde en ny drink. Och mycket så att han skulle stå och köta med redaktionen och sitta i telefonen. Så här, typiska fyllegrejer som mamma bara sa, Göran, vad gör du? Ingen fara. Så liksom, det pågick ju hela tiden. Men som ung eller liksom som barn så hade jag så mycket med mitt eget liv. Allt från idrott till liksom, som jag sa, teater och alla kompisar och resor. Så att, det var väl mer att jag tyckte så här, tycker han inte att det är pinsamt? Jag tyckte att det var liksom osexigt.
Mm.
Förstod inte riktigt hur mamma
klarade av det.
Nej, men att hon bara liksom tyckte att det var okej att leva med den där jättebabysen.
Men som du säger, det var ju en annan tid då. Och idag skulle man, också när det finns till exempel som er serie. Det finns så mycket, man får så mycket inblick från andra och andra har det och har haft det. Så att man kanske vågar.
Men jag tror inte att mamma ens reflekterade över att det var så här. Hon kanske såg att liksom hennes väninnor hade karar som inte drack eller liksom var så här självupptagna. Men hon sa det någon gång, om inte jag hade haft er liksom när ni var små, då hade jag aldrig stannat hos honom. Mycket självupptagna gubb-40-talister. Väldigt glad att jag inte levde då. Nej, så det var väl bara, det var vår familjebild och alla liksom på något sätt tyckte att den var okej. Men min syster tog också ett väldigt stort ansvar, så här, hoppade av skolan och städade. Och det är också väldigt talande i familjer, dysfunktionella familjer, att barnen tar på sig roller som inte är deras att bära. Jag blev då liksom clownen och den duktiga. Jag kan liksom fortfarande svänga om min, liksom min personlighet efter miljö, så att säga. Aha, nu var det lite dålig stämning, då blev jag clown, då drog jag en liten historia eller en sång. Ja, nu var det så att mamma ville att jag skulle vara duktig i skolan, för syrran var inte det. Aha, då blev jag duktig i skolan, och pappa, han gillade idrott, då blev jag bäst på fotboll. Alltså jag var den lilla kameleonten, och syrran blev då den duktiga flickan som hjälpte till hemma. Och jag tänkte alltid så här, min mamma, när pappa var borta, satt hon ofta i soffan med ett glas vin och tittade på tv så där. Jag kommer till slut tänkte jag så här, men gud, hon har en massa tjejkompisar, varför åker inte hon på tjejhelger och varför inte hon ute och käkar middag och så här? Men nu inser jag att hon var ju utmattad. Hon orkade ju inte. Hon var ju bara så nöjd när det var lugn och ro. Och det tror jag också är en förklaring till att man stannar länge i en beroenderelation. Att det är det här falska hoppet, att man, ja, det är guld och gröna skogar och presenter och kärlek och passion och värme. Och sen så helt plötsligt så bara faller man djupt ner. Och sen så krallar man sig upp och då får man det falska hoppet. Och man så här får löften och presenter och kärlek. Att nu ska det bli bättre, jag ska inte göra det här igen. Och många gånger har jag tänkt så när jag hamnade i samma situation. Så här, men är jag dum i huvudet? Det är liksom, hur kan jag bara tro att det ska bli bra? Det kommer aldrig bli det. Vi funkar inte ihop. Och liksom, det här, den här familjen kommer aldrig liksom bli en kapabel familj om vi fortsätter vara tillsammans.
Mm. Och det var när du var tillsammans med ditt ex då?
Ja, precis. Mm.
Hur är det så att man efter att man har varit i en familj där det finns ett beroende,
ja,
det här tror jag ni också har pratat om, att man på något sätt dras till en sån person igen, när man har brutit sig loss ur en redan sån relation och så är man där igen.
Men jag kan ju inte se, om man tittar på min, om man ska ta, vi tar min relationshistoria då, så är den väldigt ojämn. Jag har absolut inte bara varit tillsammans med beroende personer. Jag har varit tillsammans med en beroende person väldigt, väldigt länge. Men sen har jag varit tillsammans med en man som har misshandlat mig. Och det är också ett sorts medberoende. Men sen så, om vi ska säga, om vi ska klassa att jag har haft 5 långa förhållanden i vuxen ålder, så har ju 3 av dem varit liksom jättesunda och ja, eller kanske jag bara jättesunda. Nej, men det har ju liksom, alla har ju sina konstigheter och liksom, det är väl inget förhållande som är så himla supernormalt. Men det har varit liksom schyssta killar, vi har levt i jämlik relation, det kanske till och med har varit jag som inte alltid har varit så schysst. Och sen så har jag tillsammans då i en beroenderelation och i den här misshandelsrelationen, så att jag kan inte säga att jag igen och igen har fallit i det mönstret. Men med min långa relation så kan jag säga att jag kände igen väldigt många mönster från min barndom. Lite det här som att man får bete sig lite hur som man haver, fast man får ändå komma in i värmen.
Mm.
Och det funkar inte så att påstå att man kan leva i en beroende relation och ändå ha ett lyckligt förhållande och barnen mår bra hit och dit. Så här, det är kanske både Sanna Lundell och jag också har sagt i intervjuer innan vi gjorde den här tv-serien. Men ju mer jag lär mig, ju mer föreläsningar jag håller, ju mer jag liksom läser och forskar hit och dit, så är det så här att det går inte att leva med en beroende person och tro att man kan leva ett fullgott liv. Utan det går inte.
Mm.
Och det är, även fast man själv tycker att det kanske är lite så här Romeo and Julia life upp och ner, så är det så här, barnen blir lidande. Och det är ju bara att kolla på liksom forskning och statistik, att 1 av 3 barn i beroendefamiljer hamnar själva där, om man inte liksom stoppar den här jävelstansen. Så det är liksom, det är jobbigt att inse, och det var det både för Sanna och mig, men det är ju ens skyldighet att se till att ens barn har det bra.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Men när kände du att det liksom får vara nog, om du kollar tillbaka till din familjesituation liksom med mamma och pappa? Mm. Att, eller jag tänker, kunde du som barn tänka så här, åh, bara när jag liksom blir äldre och vuxen, då kan jag ta kontroll över det här, det är liksom lite på mina villkor. Mm. Kände du någon gång så?
Nej, jag kände aldrig så. För om man tittar på uppväxten så hände ju ett antal gånger att pappa drack för mycket. Men det var ju ingen... Han var aldrig en period eller drack långa perioder, utan det var ju sådär som det är i vissa familjer, att det dricks för mycket vin.
Mm.
Och det hade vi ingenting att säga till om. Så att fram till jag liksom flyttade hemifrån och skapade mitt eget liv, så var det inte ett sådant stort problem. Utan det blev ju det, pappa fick liksom en ålderskris. Och då började han dricka mer, och då hade vi redan flyttat hemifrån. Så att jag har aldrig tänkt den tanken. Jag har aldrig liksom uttalat tänkt att det här var ett jättestort problem i vår familj under själva uppväxten. Mm. Men det har ju min syster.
Mm.
Och det tror jag också beror väldigt mycket på idrotten. Att jag var inte så mycket hemma liksom.
Mm.
Och det var ju alltid väldigt roligt att vara hemma hos oss. Alla fick vara med och alla fick sova över, och det fanns alltid liksom mat och vin och... Ja, det var ju väldigt bohemiskt. Mm. Men samtidigt så hade du båda fasta jobb, och mamma jobbade ju på bank liksom, sen när vi flyttade tillbaka till Stockholm och var så ekonomichef. Så att, det är lite klurigt när jag försöker lägga ihop pusselbitarna, men jag tänkte aldrig så.
Vad har du för relation till din pappa idag?
Ja, den är faktiskt ganska bra. Han bor ju i Katrineholm och flyttade till Stockholm. Men det blir väl så när ens föräldrar blir äldre, att man blir lite förälder åt sin förälder. Men... jag tycker att vi har hittat en ganska skön balans. Vi pratar inte så mycket om det förflutna, och vi försöker liksom fokusera på det som är nu.
Ja. Hur korsades Sanna och dinas vägar?
Vi satt på ett frilanskollektiv tillsammans med Garbo, och då sa en kompis till oss, och ni borde verkligen lära känna varandra, ni kommer passa så himla bra ihop, ni har så mycket att prata om. Och just då så var vi verkligen båda i så här deep crisis. Jag skulle tycka att det var så himla spännande om jag fick resa tillbaka en dag till den som Sanna och jag, de som Sanna och jag var då. Men då var vi så djupt ingeggade i vårt medberoende, så det var det enda vi pratade om.
Hur började ni prata om det? För hur vågar man börja prata om det?
Nej, men jag var nog väldigt öppen, men jag tror att de flesta av mina kompisar var väldigt trötta på att höra om min relation. Pratat så himla mycket om den och inte kommit med några konstruktiva lösningar. Och den konsekvensfällan, att jag, så här, ultimatumfällan, att jag hade sagt kanske 100 gånger att nu är slut. Nu kommer vi alla med tillsammans, så här känns jättebra, och han hade också sagt det. Men när man träffar någon i ett skede i sitt liv där man är väldigt, väldigt sårbar. Och istället för att omfamna det och så här, rida genom stormen och försöka ta hjälp, så istället så hakar man sig fast i varandra i det här stormande havet. Och då när man ska lämna varandra, då har man ju så här, hakat sig fast i varandra och blivit ett. under liksom en period när allting har varit väldigt, väldigt jobbigt. Så när man också ska sära på det här, bryta sig ifrån varandras trädgrenar, då känns det ju som att liksom allt blir nattsvart igen. Och den känslan av total nattsvarthet när vi, de gånger vi försökte lämna varandra, det vill säga, den var så endimensionell. Det var liksom bara svärta. Det kändes så här, om inte vi har varandra, då kommer vi gå under. Och det var ju inte så, såklart. Vi var ju helt andra människor nu. Men det var väldigt, väldigt, vi hade väldigt, väldigt svårt att lämna varandra.
Och Sanna såg det här i dig.
Ja, hade, ja. Och så tror jag också, hon tyckte att det var skönt att det var någon som inte dömde.
Mm. Var det ett viktigt möte?
Ja, det var ett otroligt viktigt möte. Och jag läste en intervju häromdagen som vi hade hört med. Jag tror att det var så här, Damernas värld eller sådär. Och då hade vi fått berätta saker om varandra. Och det var väldigt fint det hon hade skrivit. Och det var väldigt fint det jag hade skrivit om henne. Men allra gladast blev jag nog när jag läste första korret av boken. För vi parallellskrev ju. Och så hade hon skrivit en väldigt, väldigt fin text här, hur viktigt det var att träffa mig. Och jag är lite så här, ja, men nu kör vi vidare. Men då stannade jag till lite och tänkte på det, att jag hade inte kanske suttit här idag om inte jag hade träffat henne. Och det är väldigt härligt att ha en vän som så här, man träffade i sitt sämsta. Och nu är bara i sitt bästa. Nej, inte ja. Så. Men det har varit väldigt häftigt att så här, ha med henne på den här resan.
Hela vägen.
Ja, vi är väldigt, väldigt så här energiska ihop. Vi har någonting som ingen annan har. Och det är väldigt, vi har en väldigt häftig vänskap.
Mm.
Jag är nog kanske lite kär än.
Det får man vara i sina bästa kompisar.
Du är så snygg.
Men hur är det liksom, jag tänker på när man är i en relation där det finns ett missbruk. Hur åsidosätter man den personen? Hur åsidosätter man den personen? För man tänker ju att det är den personen som behöver hjälp, inte en själv.
Absolut, det finns inte en tanke på att man själv behöver hjälp. Och det var väldigt komiskt, tyckte jag absolut inte då. För då grät jag bara. Men när jag kom till min medberoende terapeut första gången och han sa så här, nu ska du upp på din platån, vad vill du? Och jag liksom, ja, men det var så här, han, om han bara, man har helt så här, på något sätt erased sin egen vilja och så här, överhuvudtaget tänka på sig själv. Man tänker 24 timmar om dygnet går ut på att försöka så här, tänka ut en lösning på hur en andra ska bli drogfri, lycklig, bättre pappa, bättre älskare, bla bla bla. Alltså, allting. Man vill bara förändra den andra personen. Och själv vill man säga, utvecklas man ingenting. Och det sa faktiskt en terapeut till mig när vi hade separerat äntligen. Och vi gick till en terapeut, vi kunde inte samtala med varandra. Så sa hon så här, ni träffades när ni var 27, nu är ni 40 och ingenting har hänt. Ni är liksom, ni fastnade där i er så här passionsbubbla. Och ja, så att jag tror både han och jag mådde bra av den här separationen. Men jag blev ändå jäkligt förvånad. Jag tänkte så här, vem var det jag pratade med det om häromdagen? Jo, ja, det var, nu ska jag inte skvallra. Men jag käkade frukost med min kompis som ganska nyligen separerat och också var i en medberoende relation. Hon sa det, det kändes så skönt när jag egentligen tog steget. Nu tänkte jag så här, gud vad skönt, det här har jag liksom, vad heter det? Det här har jag bearbetat i så många år. Så det kommer ju bara så här, hej då, vi ses.
Ja.
Men det blir ju inte så. Det blir precis lika hemskt som att man skulle, vilken relation som helst. Även fast man har tänkt på det och planerat det och gjort det förut. Så är det så här, att lämna någon man har älskat så mycket och älskat så länge. Och ha liksom sådana minnen med sig, tre barn. Bara för liksom föda dem tillsammans och gå igenom den perioden. Så här, det är svårt. Man sitter liksom, man sitter på varandras hud.
Men ni har en bra relation nu?
Nej, absolut inte. Det har vi inte alls särskilt bra. Det går upp och ner. Men det börjar bli bättre. Idag har vi haft ett väldigt givande samtal. Så nu kan jag säga, idag var relationen
bra.
Men det var så roligt. Han sa till mig, liksom, det är ingen idé att du så här, attackerar mig och blir upprörd på mig. För jag bryr mig inte särskilt mycket längre. Jag bara, nej. Men han sa, du är så medberoende fortfarande till mig. Att du vill liksom, du sätter igång grejer för att du måste ha en relation med mig. Jag bara, va? Nej, jag vill absolut. Jag är så himla glad att vi typ aldrig hörs. Så lite som möjligt ska vi ha varandra att göra. Men sen när jag vill ha på så tänkte jag på det. Ja, det är nog lite så. Jag vill liksom ändå ha honom i mitt liv. Jag kan inte riktigt släppa taget. Så då sätter jag igång lite tjafs och attackerar honom. Men jag blir också jävligt irriterad på honom.
Vilket man kan få bli.
Ja.
Ja. Men jag har tänkt lite på det här. För som jag sa så har jag ju kompisar som har haft, alltså levt i en relation där ett beroende finns. Kan vara både till alkohol och droger och så vidare. Och vissa av dem säger så här, men det är ett val hos en person. Du kan välja där, ta den här drogen eller drick liksom den här flaskan vin eller sprit eller vad som helst. Medan ni pratar väldigt mycket om att det är en sjukdom.
Mm, mm.
Vad tror du är som gör att personer ser så olika på det här? För att vad jag själv tänker då kanske är att de som säger att det är ett val. Mm. Att det finns fortfarande ganska mycket ilska bakom och kanske inte förlåtet eller accepterat.
Mm.
Hur tänker du där?
Men jag tycker att det är svårt. Nu gör vi Djävulsdansen 2. Det handlar om psykisk ohälsa. Och där finns det ju en helt annan inställning. Att är man tillsammans med någon som är psykiskt sjuk, då måste man stanna kvar och bliva vid sin läst. För att det är ingenting man väljer. Utan blir man psykiskt sjuk så klarar man sig inte. Och det anses som en sjukdom. Medan alkoholism har ju inte riktigt sett som en sjukdom. Men det är ju väldigt mer komplext. Ofta går det här hand i hand. Man mår dåligt, man kanske har någon problematik, man kanske har någon diagnos eller inte har fått den. Och använder sig av självmedicinering som då blir någon drog eller någon liksom, dryck, alkohol eller drog eller träning eller anorexi eller vad det nu handlar om. Men jag vet inte, jag och Sanna pratar ju mycket om det där. Att det är en sjukdom och när man inser det så är det mycket lättare att bli förlåtande. Samtidigt så finns det ju de som alltså så här tänker jag, utan någon form av konsekvens är det väldigt få människor som så här, tar tag i saker och ting överhuvudtaget. Jag pratade om någon igår att om man tycker att man lever ett bra liv, man kanske missbrukar någonting, har sin familj ändå, har sitt jobb. Och ingen säger att man måste göra någonting åt det, man kan fortsätta så hela sitt liv. Ja, men då är det väl härligt. Ja, då kanske man, det kanske inte är så konstigt val. Men samtidigt så tycker jag också, man kan ju inte skylla allting på det. Människan, trots att den har en sjukdom, har ju faktiskt en chans att göra någonting åt det. Du har inte det kanske om du får cancer, du kanske har 3 veckor på dig. Men det finns ju så mycket hjälp att få. Det finns ju 12-stegsprogram och terapeuter och torken och psykologer och medberoendeterapeuter och beroendeterapeuter. Så jag tycker ändå att det finns ändå ett val för alla. Sen så är det ju olika kommuner om man kan ta det, men det är så komplext det där som jag säger. Det är så här blandmissbruk, det är psykisk ohälsa. Liksom, det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Men samtidigt så har jag sett många som har varit medberoende och också medberoende. Alltså så här, beroende. Att de också har börjat dricka mycket. Och vi pratar ju också om det här med vinsterna. Att vara tillsammans med någon som är beroende. Det håller jag och Sanna med om. Att man känner sig alltid som den bästa. Om den andra då ifrågasätter, men ifrågasätter någon till relationen, hur man beter sig eller hur man är med barn eller någonting, det tar man ju inte. Ska du säga som här? Den andra ligger alltid liksom efter, har alltid en skuld. Och leva i en sån relation är ju väldigt, väldigt svårt. Så att jag tycker att det där är svårt att svara på. Det är en sjukdom, det anser jag. Sen sätter ju alla personliga spår in och jag kan se att jag har sett så många som inte vill att deras partner ska sluta dricka. För då måste de ju själva sluta med det här härliga livet. Där det dricks mycket och ingen ställer krav på den andra. Så att det kanske inte alltid är så lätt för den som är beroende att sluta heller. Om den andra kanske inte alltid vill det. Man kanske inte vill det så mycket som man tror. Man kanske inte vill förändra sitt liv så mycket som man tror. Så att det har jag också sett att vissa träffat de som vill att deras liksom käresta ska vara kvar på något sätt i ett missbruk. För det är också en kontroll. Man vet ju vad man har den andra. Det låter så konstigt. Men det är en sjukdom och man måste söka hjälp. Att sitta på kammaren och tro att man så här, ska sura och hoppas att det blir bättre. Det är jäkligt lönlöst.
Hur liksom informerar du dina barn om det här? Du har ju 4 söner. Mm. Hur tänker du där? Och
det här har ju varit otroligt svårt. Eftersom mitt ex slutade då missbruka när barnen var väldigt små. Och jag jobbar med Trygga Barnen som är en organisation dit barn kan vända sig om de lever i familjer med missbruk. Och jag har pratat lite med mina barn om saker som hände. Men Dante var ju 2 år Så att jag har pratat med min äldsta son om det. Och jag kan inte riktigt säga att jag lever som jag lär där. För att de har ju inga minnen av saker som hänt. Vissa saker har de med det, och det har vi pratat om, att pappa drack för mycket och liknande. Men rent minnesmässigt har de ju inte så mycket konsekvenstänk av det här. Det är också väldigt lätt att så här framställa sig själv som någon som har varit så här Guds fromma lam. Vi hade ju en problematik tillsammans, jag och mitt ex, som gjorde att...
Nu är det någon fotbollsmatch som sagt här. Ja.
Men jag och mitt ex hade två personligheter som krockade med varandra när vi började växa ifrån varandra. Så att vår livsstil med mycket resor och mycket sociala sammankomster och flytt ofta, det passade ju kanske mig mer än det passade honom. Och ju mindre det passade honom, ju mer eskalerade jag i att ha liksom ett liv där det hände saker hela tiden. Så att nu när vi är ifrån varandra så är det som att... Vad ska man säga, sådana beroende som jag hade, till exempel shoppa eller hitta på nya grejer hela tiden, som att jag fyller på ett känslomässigt tomrum, de finns ju inte längre. Så att det är lite så här, man hamnar ju tillsammans i den här jävelstansen, till slut man vet man inte vem som är beroende och vem som är medberoende, och det är väldigt svårt att bena ut, tycker jag. Men att prata med mina barn om det här har ju också varit lite klurigt, eftersom missbruket slutade när de var väldigt små. Och sen blev det ju en familj på pappret som var funktionell. Men då kom ju allting i fatten, allting som har hänt. En egen ilska, helt plötsligt får man ju själv ta plats. Vilket gjorde att jag nu tyckte att nu var det min tid att så här, få göra saker och jobba och resa. Och, vilket gjorde att då mitt ex kändes övergiven, att jag inte hängde med då på hans tillfrisknande period. Men jag var helt enkelt för utmattad för att säga... Jag orkade inte mer. Alltså, jag orkade inte engagera mig. Jag hade liksom ingen empati, inga känslor kvar. Jag kände så här, du får göra det där, jag orkar inte bry mig. Men om vi hade fått hjälp tidigare så hade jag såklart varit med på den här resan på ett liksom bättre sätt. Så att, det här har gjort att jag har pratat med min äldsta son om det. Och så vill man inte smutskasta, så är det en så här balansgång. Men jag har nog inte pratat med dem så mycket som jag hade önskat. Dels för att mitt ex inte vill det, och... Ja, dels för att det blir då som att det är anklagande, känns det som.
Mm, jag förstår att det är en väldigt svår situation.
Mm. Han är superstabil nu. Så det är så. Han har varit en mönsterpappan. Jag känner mig som...
Bra, så man kan ändras. Men då nu när ni kör Djävulsdansen 2...
Oops.
Vad har du själv, eller har du och Sanna själv erfarenheter från psykisk ohälsa och medberoende där? Men, om man får avslöja.
Ja, men absolut. Men det som jag sa innan, att psykisk ohälsa och beroende går ju oftast hand i hand. Nu har ju Micke, Sannas man, fått sin bipolär diagnos, vilket då klassas som psykisk ohälsa. När man lever i dysfunktionella miljöer med personer, då blir det också... Det blir psykisk ohälsa, för jag menar, i en sån familj så mår ju liksom invånarna dåligt.
Det går liksom hand i hand.
Precis, och det tycker jag verkligen att vi har.
Mm. När planerar ni att sända?
Vi planerar att sända, nu är det höst, jag tror att det var meningen att det skulle sändas i vår. Men sen så skulle vi ha en bättre sändningstid, så det sänds inte förrän hösten 2016.
Okej, vi väntar.
Långt kvar.
Men är det, nej, ni har precis börjat filma?
Ja, vi har precis börjat spela in. Sanna har spelat in den för första gången igår och idag.
Men du var i Luleå igår.
Nej, hon är det.
Hon bara åker dit och sen ska tillbaka.
Nej.
Finns det någonting nu finns ju massa saker vi inte har tagit upp, men någonting annat som du liksom skulle vilja beröra?
Ja, det handlar väl om att man måste våga vara sårbar, tycker jag. Jag menar, alla människor kommer ju förr eller senare i situationer i livet där man så här misslyckas på något sätt. Men samtidigt så skulle jag önska att vi alla vågade vara modigare ofta. Att vara modig är ju också att misslyckas. Det blir ju så automatiskt. Om man vågar och vågar och vågar, ja, men då misslyckas man ju. Men när man misslyckas några gånger så inser man också att så här, ja, men Det är inte så Alice underlandet fall djupt. Utan man vill så här, borsta av sig och erkänna att det blev fel. Och våga vara sårbar. Och på något sätt omfamna livet. Jag önskar helt enkelt att vi vågade, så här, vågade vara oss själva. Och vågade prova på lite mer saker i livet. Det är så kort. Och det, är så här, det finns alltid någon där. Som liksom tar emot när du faller. Sånt är livet. Och även om du inte tror det så finns det människor som kommer upp ur vinklar och vrår. Sådana som du kanske inte trodde. Och jag tänker så här, om man ska leva ett liv med öppet hjärta. Och med så här, någon form av utveckling. Så ja, då måste man våga. Och först när man är sårbar så får man ju också chansen att så här, möta det här stora, fantastiska lyckoruset och kärleken, tror jag.
Mm. Mm. I varje podd så har jag ju att en person jag intervjuar ska ställa fråga till nästa person. Och personen jag intervjuade sist var Emilia de Porrette. Och hennes fråga var, vad är tipset för att kunna våga mer och gå vidare yrkesmässigt och inte stanna upp på samma plats?
Ja. Nu har jag ju haft turen och fått många erbjudanden som har gjort att jag har kunnat utvecklas och göra saker yrkesmässigt. Men jag har ju ett litet tips. Att man tänker ut saker som man är intresserad av och som man tänker så här, kommer jag verkligen kunna göra det här? Och så lägger man det lite som en så här barbapapafröjorden. Och så går man så här och tänker på det ganska länge. Och helt plötsligt så dyker det här fröet upp och har blivit en barbapappa. Och då känner man sig så här nästan helt klar när man, när man ska börja jobba med det. Sen har jag också en liten regel att jag ska testa 2 nya saker varje år.
Vad har du gjort i år? Eller vad är det för, vad det är nu? Har du gjort en sak eller 2 redan?
Nu har jag gjort... Ja, men jag har ju skrivit Djävulsdansen-boken. Jag skrev den fast jag inte riktigt orkade. Och sen så måste jag göra en sak till. Och då har jag bestämt mig för att jag ska gå en konstkurs.
Konst inom måla?
Jag tänker inte ge mig på. Jag drejar, det räcker. Men jag är en usel tecknare. Och så här, jag ritar som en 4-åring. Mina barn är så här fantastiska tecknare. De måste ha fått det efter pappan. Men jag ska, jag ska åka till Florens. Och jag har drömt om det länge. Och jag ska gå så här, i 5 dagar ska jag gå så här, och lära mig om konst mer.
När ska du göra det då? Är det inbokat?
Nej, jag håller på nu idag.
Ah!
Så ska jag göra. För att jag tror väldigt mycket på det här att som Churchill sa att man måste ha en hobby om man jobbar mycket. Alltså har man en hobby då blir också jobbet mycket roligare och då är det lättare att göra karriär. Man måste liksom mentalt få så här, stänga av. Och är man då till exempel som jag journalist då är inte så här, läsa en bok är ingen hobby.
Vad är din hobby nu då?
Men nu har jag ju fått barn så nu har jag varit väldigt lite hobby. Men jag älskar att åka skidor. Sen har jag också det där med liksom stora loppisfyndaren. Men jag gillar också så här, jag gillar konst och litteratur och alla sådana där sidogrejer tycker jag väl. Jag läser ju väldigt mycket, det tycker jag är min hobby. Men då sa Churchill då när jag läste den här boken om honom att nej, det är inte så. Så att nu är min nya grej att fotografi och konst ska jag snöa in på.
Mm.
Så jag skrev faktiskt min första lilla grej. Jag var på Fotografiska och gjorde en liten grej för dem. Så då skrev jag om konst. Så det kändes så här. Och så tänkte jag att jag skulle börja fotografera mer.
Ja, mm. Det är så kul. Mm. Fast det är svårt för man vill ju lära sig alla inställningar. Och så
komprimerat är så här. Bestäm dig för att du ska göra någonting nytt varje år. Och tänk också att även fast du gör saker som du inte tror leder dig vidare i karriären, så gör du det. Så säg, gör något bara.
Mm.
Hellre än att inte göra något.
Mm. Bra. Och vad är din fråga till nästa person?
Min fråga till nästa person är... vilka är dina bästa vardagstips för att hålla så här, relationen så här, intellektuellt stimulerande?
Okay.
Är det okej?
Okay? Det är okej. Okay. Woho! Podden är slut.
Ja, tack snälla för att du fick vara med. Det var jättekul.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.